I veckan avslutades klimatmötet i Dubai efter hårda förhandlingar in i det sista. Går det fortfarande att nå 1,5-gradersmålet och vad betyder egentligen skrivningen om att länderna ska ställa om från fossila bränslen? Det ska veckans avsnitt av magasinet handla om. Och med mig för att diskutera det så har jag Sibel Queiroz, forskare på Stockholms Resilience Center vid Stockholms universitet. Välkommen till magasinet.
Tack.
Ja, du har precis kommit hem från klimatmötet i Dubai. Hur var stämningen på mötet?
Jo, alltså vid själva förhandlingen så var ju stämningen spänd och diskussionen var ju mycket polariserad skulle jag säga. Alltså åtminstone vid de möten som jag har observerat. Och jag tror att för oss utanför så var det en blandning av känslor för de flesta. Det var mycket som stod på spel under COP28. Alltså vi visste att vi måste hålla oss till 1,5 grader om vi skulle ha ens en chans att klara klimatutmaningen. Och förväntningar var höga och rädslan för att de inte skulle uppfyllas var liksom. Alltså. Vi visste vilket land vi befann oss i. Alltså vi såg ju typ oljetankar varje dag på väg till klimatmöte, vilket var ju en märklig...
Ja, hur kändes det?
Ja, det kändes väldigt märkligt. Och man blev rätt så skeptisk också till det hela, om jag ska vara ärlig. Men så vi visste också så här, till exempel typ att antalet klimatförnekare och personer som representerade oljeintressen som fick tillträde typ vid COP28 var ju fler, var ju högre än antalet representanter för ursprungsbefolkningar. Så jag tror att det fanns ett utbredd känslan av skepticism faktiskt. Samtidigt när vi möter så många människor som kämpar för klimatfrågor och som gör ett fantastiskt arbete i frontlinjen, jobbar med lokala samhället, så förstår vi också att den mängden av innovationer och källor till positiv förändring som redan sker på lokal nivå. Och det gör också en känsla av hopp. Men jag måste säga att när jag åkte till Sverige på tisdag morgonen efter det nya utkastet till avtal hade offentligt gjorts på måndag, så överenskommelsen, utan att den versionen som släpptes in innan. Jag tror att de flesta var rasande.
Du var väldigt besviken när du åkte därifrån.
Jag var otroligt besviken, ja. Ja. Men det var ju fantastiskt hur alltså, delegater från flera medlemsländer och civilsamhället kom samman och höll fast vid 1,5-gradersmålet. Jag tycker att det var ju, man måste säga det också, det tack vare den enade front som vi hade en avtal som vi har idag, som inte är alls perfekt, men definitivt är det mycket bättre. Mm.
I texten då, i den slutgiltiga texten då, som alltså då mejslades fram till slut på onsdagsmorgonen, då står det ju att världen ska ställa om från fossila bränslen. Vad innebär den där formuleringen?
Ja, det är en bra fråga. För det första så tror jag att det innebär, och det är viktigt att säga, att alla medlemsstater för första gången erkänner att fossila bränslen är huvudansvariga för utsläppen av växthusgaser. Och det här är något som vetenskapen har sagt i årtionden, men som märkligt nog inte erkändes i den multilaterala processen. Typ. Så det innebär att även om det kommer att finnas en övergångsperiod, så anger vi en tydlig riktning för att gå från fossila bränsle till förnybara energikällor. Och att alla åtgärder och all politik för att möta klimatutmaningen bör vägledas av detta. Så det sänder en tydlig signal till företag och till beslutsfattare att fossila bränslen inte kommer att vara en del av ekonomi i framtiden, tycker jag.
Hur viktigt är det att man just fick in en skrivning om fossila bränslen och att man ska ställa om bort från dem?
Det är otroligt viktigt. alltså det där är första gången i 28 år typ som man erkänner det och som hamnar en sån utskrivning. Och jag tror att det är oerhört viktigt och förmodligen den största seger för denna COP, skulle jag säga. Jag vet att det låter vansinnigt för lyssnare säkert hur det kan ens vara ett problem, men det är precis den där världen vi har. Alltså typ, trots att vetenskapet har sagt detta under decennier så har flera medlemsländer vägrat att ha det i texten. På samma sätt som de har vägrat att erkänna IPCC till exempel och forskningsroll. Eftersom de visste att från den ögonblick att detta skrevs ner, det skulle inte finnas någon ursäkt för att inte gå ifrån fossila bränslen. Så man kan säga på något sätt att förneka bevisen eller ifrågasätta vetenskapen har ju varit ett huvudvapen för länder som har enorma ekonomiska intressen i den fortsatta produktionen av fossila bränslen i industri. Typ, alltså.
Men nu blir det svårare.
Nu blir det lite svårare, ja. Alltså, så det, ja, nu blir det lite svårare. Det finns fortfarande kryphål, men det blir ju svårare.
Vi ska återkomma till kryphålen sen, men jag tänkte bara, om man jämför då med den här formuleringen som fanns först, det handlar om att fasa ut fossila bränslen. Nu säger man ställa om, är det någon skillnad där? Eller är det viktigt att man överhuvudtaget nämner fossila bränslen? Eller vad skulle du säga?
Ja, det är, alltså, som sagt så tycker jag att det är absolut viktigt att nämna fossila bränslen. Och det finns en skillnad. Utfasning ger en mycket starkare budskap om behovet och brådskan att gå över till förnybar energi typ direkt. Det lämnar ingen marginal för tvivel. Typ. Och vi vet att när marginalen finns så kan den användas på olika sätt. Så språk som till exempel som det var i den tidigare dokumenten som släpptes ut i måndags var ju väldigt svag. Det var ju typ att minska produktion och förbrukning av fossila bränslen som det stod. Och det lämnar mycket utrymme för olika tolkningar. Typ. Man kan tänka så här, hur mycket? Minska okej, men hur mycket? Räcker det med 10%? Om jag till exempel är en oljeproducerad land och minskar 20% av min oljeproduktion, typ, var det... räcker det verkligen för att alltså det räcker absolut inte för att hålla oss på rätt
så
spår.
Att ställa om att den här formuleringen som kom, den är ändå kraftigare då?
Den är ändå kraftigare jämfört med det här typen. Så det, men utfasning är dock mycket tydligare.
Men en kompromiss kan man säga.
Det är en kompromiss, ja precis.
Man säger ju då att det här ska ske på ett rättvist och ordnat sätt. Vad innebär det?
Oh, yes. Jag är faktiskt jätteglad att du ställde den här frågan. Jag kunde sitta här hela dagen och prata om det. Men så jag ska försöka bara ge lite sammanhang först. För att kanske inte alla lyssnare är medvetna om den enorma ojämlikhet som finns mellan de olika medlemsländerna när de sitter på förhandlingsbordet. För att vi ska hålla oss genom en uppvärmning på max 1,5 grader så behöver vi göra alltså väldigt omfattande förändringar i vår energisystem och våra ekonomier, det vet vi. Och detta måste göras genom ett decenniums tidsram, alltså det är typ genom 10 års tidsram. Det är väldigt snabbt.
Det är bråttom.
Ja, det är bråttom, tiden är knappt. Och det är en enorm utmaning som kräver mycket resurser och investering. Så det är flera länder och framförallt länderna från den globala syd alltså, och små stater som helt enkelt inte har de här resurserna. Och de här är också länder som redan är mest sårbara och mest drabbade av klimatförändringar. Så flera av dessa är också väldigt starkt beroende av olja och kol. Så de här typen kombination att de är beroende av fossila bränsle i sina ekonomi, de har mindre resurser och de möter större problem. Och de måste gå igenom allt det här i en mycket kort tidsram. Så dessa länder har inte den kapaciteten att göra de förändringar som behövs i samma hastighet och med samma mängd investeringar som vi som lever i rikare delar av världen kan göra. Så det skulle inte vara rättvist att be dem att göra det precis på samma sätt. Och särskilt när vi i rikare delarna av världen har många länder i rika delar av världen har också byggt upp vår rikedom på bekostnad av kolonialism och utvinning av resurser i de länder. Så det finns det är också en moralisk, vi har ett moraliskt ansvar också. Så vad vi menar när vi pratar om rättvis övergång är att de länder som har mindre resurser ska ha differentierade mål och anpassade till deras möjligheter, kan man säga. Och de bör också ha stöd från de rikare länder för att kunna göra de förändringar som behövs för att övergå till förnybar energi och att få medel för att anpassa sig till klimatförändringar. Och kompensera också för de skador och förluster som de lider av. Och det är därför klimatfinansiering är en så avgörande fråga. Så det finns ju olika fonder. Det finns den gröna klimatfonden, den globala anpassningsfonden, den förlust- och skadfonden som är typ, kan man säga, instrument för att hjälpa de länder i den globala syd och små staterna att kunna göra omställningen. Och sen kan jag bara säga en sak till.
Ja.
Så finns det också en annan aspekt av rättvisa, vilket är vad som händer med människor som arbetar till exempel i en viss sektor när den kommer att gå under sådana typ grundläggande omvändningar. Så till exempel, vad händer med en bonde när han tvingas ändra sin produktion från att använda gödlingsmedel som är baserat på fossila bränslen till mer regenerativ jordbruk till exempel. Eller om han tvingas att gå från nötköttproduktion till växtbaserade proteiner. Typ. Så alla dessa förändringar har ju typ konsekvenser som kan ju påverka de mest utsatta. Så vi måste se till på något sätt att mildra dem så mycket som möjligt och se också typ vilka förändringar, se till att vilka förändringar nu vi behöver göra, de måste grundas i processer som är inkluderande, beslutsfattande processer som är inkluderande och som lyssnar till olika samhällsgrupper, inklusive kvinnor, ungdomar, lokala och ursprungsbefolkningar, så att det är en mer inklusiv process, kan man säga.
Och tycker du att man lyckades med det?
Och jag tycker att vi, hur kan man säga, alltså typ vi är på väg, kan man säga. Alltså typ, jag tycker inte att den är tillräckligt inkluderad nu. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att vi kämpar för att få det dit. Men det är mycket, mycket utrymme för förbättring, skulle jag säga. Typ. Så det är mycket som måste fortfarande göras.
I det här nya avtalet då, som blev klart till slut, då uppmanas ju länderna att de ska ställa om från fossila bränslen så att vi kan nå noll nettoutsläpp av växthusgaser i världen till 2050. Tror du att det kommer vara möjligt?
Jag önskar att jag kunde se i framtiden.
Ja, eller hur? Det önskar vi alla.
Ja, jag tror att det kommer verkligen att beror på hur mycket vi kan fortsätta att snabbt höja ambitionsnivå och framförallt hur mycket de löften och åtagande som gjordes vid COP28 och innan faktiskt blir till handling. För att det är viktigt att påminna oss själva om att dessa dokument är inte juridiskt bundna och resultaten i slutändan så kommer att bero på den politiska viljan och genomförda insatserna i vart och en av de medlemsländerna och särskilt de länder som släpper ut mest. Så det finns många, många utmaningar i det här. Typ, det är en omställning som kräver, som vi sa, typ grundläggande förändringar och det kan vara typ i allt från kollektivtrafiken, industri, sättet vi producerar och transporterar mat till exempel. Vi har flera länders vars ekonomi idag till stor del är beroende av produktion och konsumtion och av fossila bränslen. Och vissa av dem, som många rika producerande länderna, har möjlighet att investera i ny teknik och förnybar energi. Men andra mindre. För andra länder är inte det som är verkligheten. Så klimatfinansiering kommer att spela en nyckelroll här för att möjliggöra för de utvecklingsländer att övergå den transitionen. Typ. Så till exempel har sårbara länder ännu, bara så att vi förstår typ, vad vi pratar om. Typ. Så ännu har de inte fått de utlovade löftena om klimatfinansiering som skulle göra det möjligt för dem att uppnå sina nuvarande nationella, alltså de nationally determined contributions, så typ hur mycket de kan släppa ut för den perioden från 2020 till 2025. Så den finans, man pratar om så här, the finance gap, och den är ju stort.
Det är där man måste börja för att det ska gå.
Absolut, alltså utan det så blir inte, vi går inte från ord till handling, så mycket kan man säga. Så det är en väldigt stor del i den här typ, om vi kommer att kunna klara.
Klara omställningen.
Ja.
Men du, om jag tolkar dig rätt i alla fall, så det, gör vi rätt saker så finns det möjlighet att kunna klara det här målet, menar du. Men då måste vi fortsätta och arbeta hårt för det, eller tolkar jag dig rätt då?
Jag tror att det är fortfarande möjligt att uppnå målet. Men det är både att vi måste kunna implementera i praktiken det som redan står i avtalet, och även öka ambitionen i avtalet också. Så typ, och från mitt perspektiv, och jag tror att de flesta forskningar håller med det är utan att utfasning av fossila bränslen, vi kommer inte lyckas.
Så det måste ske då i praktiken, även om det inte
Absolut.
Står i avtalet just nu?
Absolut. Ja, ja.
Det finns ju också, pratas ju om en del kryphål i texten som vi pratade om, som gör det möjligt att fortsätta att utvinna olja och naturgas. Hur skulle du beskriva de där kryphålen?
De är flera. Jag är säkert inte medveten av alla. Jag kan berätta om några. Jag tycker att ett stort problem är att alltså de där avtalen, de är ju ganska... De kan bli lite generella och lite så här, väldigt brett. Men ett stort problem är att det saknas en tydlig plan för hur vi ska göra den här omställningen. Hur ska vi öka klimatfinansiering till de mest utsatta och drabbade länderna för att hjälpa dem i omställningen? Exakt hur ska vi ställa om från fossila bränslen till förnybar energi? Och hur länder också ska hållas ansvariga för sina respektive mål och löften på ett rättvist sätt? Och det här ser väldigt olika ut i olika delar av världen. Så till exempel i Europa så har vi nu den europeiska klimatlagen som kan ju spåra typ vilka framsteg som görs, vad det som behövs, vad måste anpassas. Och där länder har en skyldighet att hålla kursen för att nå målet, att nå netto noll år 2050. Men i de flesta länder så existerar inte detta. Det är inte lagbunden. En annan risk med det där avtalet, tycker jag och många forskare, är ju betoningen på det som kallas för övergångsbränsel, så typ som till exempel naturgas som släpper mindre koldioxid för att överbrygga typ energiomställningar till förnybar energi. Och jag säger inte att den här kan inte behövas, alltså att den här inte behövs i vissa fall, så jag tycker att det är övergångsbränsle kan spela en viktig roll, särskilt i länder från den globala sid som har ett stort beroende av kol och olja idag, som kanske inte kan ställa om över natten. Men det finns dock en risk, och jag tror att den risken är stor faktiskt, att investeringar som borde inriktas förnybar energi riktas istället mot de där omställningsbränslen. Och de är ju fossila bränsle.
Om vi tittar lite på de här parterna då, som har varit med och förhandlat där, så verkar det ju ändå som att EU hotade ju med att lämna förhandlingarna helt, men i slutändan verkar man ändå ganska nöjda med den här skrivningen, i alla fall det intrycket jag har fått. Eller håller du med om det, och i så fall varför var man ganska nöjda ändå?
Ja, alltså det är viktigt att säga att de hotade att lämna förhandlingar när just den där måndagstexten släpptes ut, vilket var ju betydligt mindre ambitiös än det nuvarande typ avtalet. Alltså EU har ju ställt sig bakom ansträngningen för att fasa ut fossila bränslen. Och som jag nämnde tidigare så har vi nu ett klimatlag för att hålla länder ansvariga för att nå netto noll 2050. Vi har minskat också utsläppen avsevärt och vi investerar ganska rejält på omställningar av förnybar energi. Och även om mycket av detta fortfarande inte räcker så skulle jag säga att EU är redan på väg mot en ny grönare ekonomi. Så det låg på något sätt i EUs intresse att vi skulle inte tappa kursen och målet mot 1,5 grader, vilket är bra. Alltså, och jag tror att faktum att de behöll sin ståndpunkt tillsammans med andra medlemsstater och med ett väldigt starkt stöd från det civila samhället också mot den förslag som föreslogs i måndags var förmodligen en av de nyckel till vändningen av förhandlingen. Så det var ju positivt.
Så EU är en viktig kraft kan man säga i klimatarbetet?
Ja, absolut. Det är inte den enda som vi vet. Men jag tycker absolut att det är en viktig kraft. Och jag tycker att det är också vårt ansvar i EU och inte minst i Sverige att visa vägen och säga till att vi inte tappar ledningen typ i klimat.
Små önationer då, som Samoa, så här låglänta, som när man havsnivån är på väg att höjas och man är orolig, ganska akut oroliga för vad som kommer att hända. De var inte lika nöjda med avtalet, men hur kommer det här påverka den typen av nationer skulle du säga?
Ja, jag tycker att det är förståeligt att de inte var nöjda med avtalet. Det finns ju väldigt många faktorer för detta. Så Samoa tillhör en grupp av små östater. Och dessa stater är ju förmodligen bland de i världen som kan påverkas mest av klimatförändringar. Så bara för att du och våra lyssnare ska ha en idé så skulle en vattennivåhöjning som de förutspås i vissa scenarier från IPCC innebära att dessa länder kan ju hamna under vatten. Typ. Så för dem är ju en fråga av överlevnad. Typ. Det är inte bara en fråga om anpassning. Därför vill de inte ersätta orden fasa ut.
Sultan Al-Jaber, chef för klimatmötet, han sa ju efter överenskommelsen då att den här uppgörelsen gör att målet om 1,5 grads uppvärmning fortfarande är möjligt att uppnå. Håller du med om det?
Jag vill tro på det. Det är en svår fråga. Men så här är, om jag sätter på min... jag tror inte att det här avtalet ger oss någon garanti för att vi ska hålla oss genom 1,5 graders uppvärmning. Tyvärr, alltså. Jag tror inte det. Jag tror att vissa framsteg har gjorts i rätt riktning och framförallt så ger den här avtalet för första gången. Och det är viktigt också att säga det. Typ en tydlig signal till världen att vi måste gå bort från en fossilbränslebaserad ekonomi. Och det är jätteviktigt. Men den är inte tillräckligt stark. Inte texten och inte heller åtagande att öka klimatfinansieringen, skulle jag säga.
Då får vi tacka dig, Sibelle Queiroz, forskare vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Tack för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.